Jaha, nu står man här igen. Och när jag står här så blir det gärna någonting ifrån apostlagärningarna. Jag har liksom tänkt väldigt mycket och levt liksom med apostlagärningarna på sista tiden. Vi pratar ju väldigt mycket om hur ska vi nå ut? Hur ska församlingen växa? Hur ska vi få se människor komma till tro? I apostlagärningarna får vi inga nya moderna metoder. Men vi får liksom se församlingens resurser. Var källsprången finns. Var kraften finns. Sist jag stod här så vet jag att jag försökte tala om hjälparen. Den helige ande. Idag vill jag ta fram namnet. Jesus namnet. Läs apostlagärningarna och kolla upp hur mycket det namnet kommer fram just i apostlagärningarna. Och vad som sker genom det namnet. När Jesus lämnade lärjungarna så gav han dem ju ett, ja vi skulle säga omöjligt uppdrag. Ut i hela världen och förkunna evangelium för allt skapat. Men han gav dem också väldiga resurser. Han lovade en hjälpare, en gudomlig hjälpare. Och han gav dem sitt namn. Han sa i mitt namn. Och det första jag vill ta fram då det är, i det namnet finns förlåtelse för synd. Och då går jag tillbaka till Matteus evangeliets första kapitel. Och den 21 versen där. Jag kan den nog utan till, men jag läser innan till ur folkbibeln. Det var ängeln som säger till Josef. Hon, Maria, ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Du ska ge honom namnet Jesus. Yeshua, gamla testamentets Josua, Herrens frälsning. Varför det namnet? Jo, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Han skall frälsa sitt folk från deras synder. Hur aktuellt är det idag med frälsning från synden? Är det någonting som Medelsvensson känner sig i behov av? Jag minns naturligtvis när jag blev frälst som 13-åring i tältet utanför Philadelphia i Vedevåg. Det var någonting som jag hade längtat efter. Det var någonting som jag kände jag måste. Jag måste bli frälst. Varför? Därför att jag visste att jag behövde förlåtelse för synden. Jag visste att jag var en syndare. Inte därför att någon hade rabblat syndakatalogen för mig. Men jag bara visste, jag räckte inför en helig Gud. Jag måste få förlåtelse, jag måste bli ren, jag måste få frid med Gud. Jag är så tacksam för att jag hade fått den där undervisningen och förkunnelsen att det finns någonting som heter synd. Att man vågade nämna synden vid namn, vilket man knappast vågar idag. Det har varit lite olika artiklar i tidningen Dagen den sista tiden. Och det börjar väl egentligen med en artikel där artikelförfattarna hade intervjuat ett antal pastorer och frågat dem hur tar ni upp det där med synd i våra dagar? Och man hade ju fått veta då att ja, man talar ju inte om synd som man gjorde förr. Man talar ju inte om det som enskilda handlingar. Man talar inte om det som någonting som kan liksom drabba en enskild människa. Utan man tar det mer i allmänna ordalag. Man talar om det där som liksom allihop har del i. Miljöförstöring kan man ju tala om. Orättvisorna i världen. Det där med brist på jämlikhet och ja, sånt där, det kan vi ta upp. Men någonting som liksom gör att enskilda människor upplever sig utpekade, upplever sig som syndare. Nej, det tar man inte upp. Det kom en hel del kommentarer på den här artikeln. Och många så sa de det, ja visst, förr i tiden vi hade en syndakatalog, vi var lagiska. Då var man i lagiskhetens dike. Idag så har vi gått över till laglöshetens dike. Och man frågade, finns det ingen väg mitt emellan de här båda dikena? Det var vad han efterlyste. Och någon reflekterade och sa att jag funderar på då när man hade den där så kallade syndakatalogen som vi förfasar oss över idag. På den tiden var det ju väckelse. På den tiden växte ju församlingarna. Men hur är det idag? Nu går ju församlingarna bakåt. Och jag måste säga än en gång, jag är så tacksam för att jag fick växa upp i ett sammanhang där jag fick veta att det fanns någonting som hette synd. Och därför så behövde jag Jesus. Jag undrar vad jag hade varit idag om jag inte hade fått den där kunskapen om synden, om mitt behov av frälsning. Då hade jag nog inte stått här. Då kanske jag hade varit ateist eller aferist som helst. Att tona ner, att tiga bort syndens verklighet, det är att svika evangeliet. Det är att göra det obegripligt, irrelevant, onödigt. Den där artikeln jag nämnde, den slutade med en slutsats. Att så riskerar inte kyrkan att stöta sig med världen eller att bli betraktad som otidsenlig. Riskerar inte att stöta sig med världen. Och vad det Jesus sa? Ja, han sa att världen, ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Det är det namnet som talar om att han ska frälsa från synden. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Och i Johannes evangeliets 15 kapitlet på slutet där så talar han en hel del om det där att de har hatat mig för en er. Bli inte förvånad om de hatar er. För de har hatat mig också. Jag har tagit er ut ur världen. Det är därför världen hatar er. Och Jakob 4:4. Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap med Gud? I Lukas evangeliet så säger Jesus att ve er när alla människor talar gott om er. Det gjorde de också om de falska profeterna. Namnet Jesus, det väcker anstöt, men det frälsar från synden. Och den heliga andes uppgift när han kom i världen, sa Jesus, det var att överbevisa om synd, rättfärdighet och dom. Och i Lukas evangeliet 24 kapitel, Emmausvandrarna. Jesus kom och vandrade tillsammans med dem. Och vad sa han då? Jo, han sa bland annat att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk. Omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn. För alla folk. Hur mycket predikas det idag? Och så kommer vi till apostlagärningarna. Det andra kapitlet. Petri pingstpredikan. Människorna fick ett stygn i sina hjärtan. De insåg vad de hade gjort. De hade korsfäst sin Messias. Och de frågar bröder, vad ska vi göra? Och svaret, omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. I Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Jag går till det 10:e kapitlet i Apostlagärningarna, där Petrus predikar hemma hos hedningen Cornelius. Det var ju ett väldigt stort steg det där för juden Petrus, att gå in i en hedningshem, en icke-judes hem, och predika evangeliet. Men han predikar evangeliet. Och där säger han på slutet: om honom, om Jesus, vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Och när Petrus hade kommit dit i sin predikan, då började det på att bli rörelse bland publiken. För vad hände då? Ja, medan Petrus talade föll den helige ande över alla dem som hörde honom. Den helige ande föll. Just när han kom till det där, syndernas förlåtelse i hans namn. Man kan ju ana att det där orden, de togs emot i öppna hjärtan. Och människorna upplevde syndernas förlåtelse i samma ögonblick som de satte sin tro till namnet Jesus. Och då kunde den helige ande falla över dem. Syndernas förlåtelse i Jesu namn. Har vi fått våra synder förlåtna, så måste det vara i namnet Jesus. För det finns ingen förlåtelse i något annat namn. Bara namnet Jesus. Och det här, det är ju det mest väsentliga som vi måste förkunna. Det finns någonting som heter synd. Men ännu större, det finns någonting som heter förlåtelse. Det finns ett namn i vilket vi kan bli förlåtna och renade från våra synder. Sen vill jag också säga att i det namnet finns oerhörda resurser. Under och tecken i Jesu namn. Ska vi läsa missionsbefallningen i Markus? Markus sista kapitel. Den 17:e versen. Tecken ska följa dem som tror. Den som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga sina händer på det sjuka, och det sjuka ska bli friska. I mitt namn. Under och tecken i namnet Jesus. Det här hörde hans lärjungar. Det här tog de till sig. Petrus hörde det. I mitt namn. I Jesu namn. Och nu har vi ju läst det från Apostlagärningarnas 3:e kapitel. Petrus och Johannes på väg upp till templet. Och där sitter han, den lame tiggaren. Och det blixtrar till hos Petrus. Orden kommer tillbaka till honom. Vad var det Jesus sa? I mitt namn. Och Petrus ser på tiggaren och förklarar att silver och guld har jag inte. Men jag har någonting som är bättre än silver och guld. Jag har ett namn. I Jesu Kristi, Nazareens namn, stå upp och gå. Och det hände. Det fungerade. I Jesu namn. Men Nu var det här inte någon magisk formel som kunde användas hur som helst. Petrus kunde inte springa runt i Jerusalem och säga till varenda handikappad människa som han såg att i Jesu namn stå upp och gå. Nej, det fungerar inte så. Det är inte en magisk kraft som någon människa råder över och använder efter eget tycke. Det är ett heligt namn. Jag citerar ur Biblisk uppslagsbok. Förutsättningen är oföränderlig. Att varje handling och varje bön genom namnet alltid står i samklang med namnets helighet. Handlingen måste ske på uppdrag av Kristus och enligt hans vilja. Där har vi förutsättningarna. Det är inte bara att slänga ur sig ett i Jesu namn. Den som vill handla eller be i namnet Jesus måste själv vara ställd under dens herravälde som bär det namnet. Bara i den mån jag själv är böjd under Jesus, står till hans förfogande under hans herravälde, bara i den mån kan jag bruka det här namnet på det sätt som Petrus gjorde. Men så ser vi genom hela apostlagärningarna hur det sker under och tecken i Jesu namn. Förresten, tecken. Tecken på vad? Idag har man nästan fått för sig att det är tecken på att predikanten som utför någonting i Jesu namn är ett tecken på att det är en väldig predikant. När det sker under och tecken i en församling, så det är ett tecken på att den där församlingen, där har de den rätta läran. Och det. Nej, men tecken på att Jesus är den han har sagt sig vara. Tecken på att Jesus lever och verkar och äger all makt i himlen och på jorden. Ingen människa ska bli ärad, men Jesus ska ha äran. I Apostlagärningarna 16 kapitel möter vi ju Paulus i Filippi. Och den här slavflickan med spådomsande. Hon följde efter dem i flera dagar. Men det var inte den första eller andra dagen som Petrus tog tag i det här. Det gick några dagar. Men sen fick han den där ingivelsen ovanifrån. Nu är det Guds vilja att jag ska ta tag i det här. Och så, jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. I det 19 kapitlet i Apostlagärningarna så ser vi att tydligt att inte vem som helst och inte hur som helst kan man använda det här namnet. Det var de här sönerna till en judisk överstepräst som var ute som andeutdrivare. Och de såg hur Paulus drev ut onda andar i Jesu namn. Och det såg ju enkelt ut. Så de tänkte, det där kan väl vi också göra. Så de prövade på att säga till en ond ande att i Jesu Kristi namn, den Jesus som Paulus predikar, befaller jag dig att fara ut. Och vad hände? Den onde anden svarar inifrån den där människan att Jesus känner jag. Och vem Paulus är vet jag också, men vad är ni för ena? Och anden lämnar den besatte men far in i de här andeutdrivarna. Och resultatet? Jo, det väcktes en stor förundran. Och en stor liksom fruktan. Man insåg det här namnet är någonting heligt. Det resulterade i ett bokbål. Sådana som hade sysslat med magi och trolleri och sånt här. Kom med sina böcker och staplade upp där. Och det blev ett väldigt bokbål. Och det sista som sägs det är att Herren Jesu namn blev förhärligat. Herren Jesu namn blev förhärligat. Men det tredje jag vill hålla fram, det är att det här namnet, det väcker motstånd. Det väcker hat. Det väcker förföljelse. Det här undret vid sköna porten, det var ju så påtagligt. Och det väckte ju sån uppståndelse. Och alla människor såg ju mannen som brukar sitta där och tigga. Nu går han. Det har skett ett under. Det var uppenbart för hela Jerusalem. Ett under hade skett. Men det var inte alla som var glada. De judiska ledarna, stora rådet. I Apostlagärningarnas 4:e kapitel så läser vi om hur Petrus och Johannes blev förda inför stora rådet. Och i den 7:e versen där så frågar man: genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Och Petrus och Johannes tvekar inte att tala om i vems namn de har gjort det. I Jesu namn. Och det namnet, det är enastående. Det finns inget annat namn under himmelen givet genom vilket vi kan bli frälsta. Det är det namnet. Man förde ut Petrus och Johannes och diskuterade en stund. Och så kallar man in dem igen och säger till dem: vi förbjuder er att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Ingen förkunnelse, ingenting i Jesu namn. Men hur reagerar Petrus och Johannes då? De beger sig till församlingens bönemöte. Och i 4:29-31 så kan vi läsa om bönen som man bad i det bönemötet. De hade det här färskt. De var förbjudna att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Men vad ber man om? Man ber: räck ut din hand och låt under och tecken ske genom din helige tjänare Jesu namn. Man var inte rädd för att väcka förargelse. Man var inte rädd för att stöta sig med världen. Och i det 5:e kapitlet, det är det alla apostlarna som är gripna och förda inför stora rådet. Och där säger man till dem: förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och ändå har ni uppfyllt Jerusalem med er undervisning. Och likadant den gången så för man ut apostlarna och tar en diskussion. Man kallar in dem igen. Och i den 40:e versen. De kallade in apostlarna och lät piska dem. Lät piska dem. Och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Apostlarna då? Jo, apostlarna gick ut från stora rådet glada över att ha ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Piskade. Det var säkert blodiga apostlar som lämnade stora rådet, men inte uppgivna, inte missmodiga, glada över att ha ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Så dyrbart var det här namnet för dessa apostlar, att de gladde sig över att piskas för namnets skull. Men lika dyrbart som det var för apostlarna, lika förhatligt var det för motståndarna. Namnet. Älskat och hatat. Och jag håller precis på att läsa en bok om judendomen och judarnas historia. Och precis när jag höll på med de här tankarna så läste jag där om vad som hände senare i judendomens historia. Om man säger det, att i rabbinsk litteratur så nämndes icke namnet Jesus på 1500 år. Man nämnde inte namnet. Det finns föreskrifter i senare Talmud att om man skulle nämna det namnet så måste man omedelbart lägga till måtte hans namn utplånas. Denna fruktan för det här namnet, detta hat mot det här namnet, det säger någonting om vad som ryms i det här namnet. Det är fråga om andliga krafter, en andlig kamp i andevärlden. Och det här, detta hat, denna förföljelse, men hela tiden väckelse, församlingstillväxt som vi säger idag. I andra kapitlet på pingstdagen, 3000 kom till tro. Och redan i fjärde kapitlets fjärde vers så läser vi att nu var de 5000 män, och männen brukar ju inte vara i majoritet, så det rörde sig troligen om 10 000 redan i fjärde kapitlets fjärde vers. Och sen i det sjätte verset kapitlet så talas det om att återigen att församlingen växte och växte mitt under denna förföljelse, men man höll fast vid namnet. Det här det får mig att tänka på en av alla dessa fina predikningar som jag har hört den här sommaren ifrån Nyhem och Torp och Hönö. På Nyhem fanns det en man som hette Isaiah Daw, pastor i Sydsudan. Han berättade om vilket motstånd han mötte i sin egen familj när han blev kristen. Hur hans bror nästan lyckades att döda honom med sin kniv. Och han berättade om att just som han stod där på ett Nyhem så hade han två pastorskollegor i sydsudansk fängelse med en dödsdom hängande över sig. Han berättade om församlingarna i Sydsudan. 1993 fanns det 5 församlingar med 300-400 medlemmar. 20 år senare, nu hade kriget kommit och förföljelsen. Men förföljelsen fungerade på samma sätt här som i Jerusalem. De som blev kringspridda, de tog med sig namnet, de tog med sig evangeliet, de förde ut det vart de kom. Och 20 år senare så har de 5 församlingarna blivit 400 församlingar. Och de där 300-400 medlemmarna har blivit nära 150 000 medlemmar. Mitt under förföljelse. Men man hade ett namn och man hade en vetskap om att han som bor i mig, han är större än den som är i världen. Han påpekade där att vi ska inte be om förföljelse, men vi ska veta att när den kommer så gör den någonting med oss och med församlingarna. Och det här skulle vi också kunna tillämpa på vad som har hänt i Kina sen kommunisterna tog över där. Namnet Jesus. I det namnet finns förlåtelse för synd. I det namnet finns outtömliga resurser. Men det namnet växer också motstånd. den där artikeln jag nämnde i början, där man inte längre ville tala om synd, så riskerar vi inte att stöta oss med världen. Det kanske är dags att vi börjar stöta oss lite grann med världen. Väcker behovet av honom som kom för att frälsa sitt folk från deras synd. Vi står inför en ny verksamhetsperiod. Hösten ligger framför. Och vi undrar, vi frågar, hur ska det bli? Vi vill ju växa som församling. Vi vill ju se människor komma till tro. Hur ska vi få uppleva det? Vi har samma tillgångar som den första församlingen. Vi har en hjälpare, en gudomlig hjälpare, den helige ande som bor i var och en av oss och som bor i församlingen. Och vi har ett namn oss givet. Vi har samma möjligheter att be i Jesu namn, att handla i Jesu namn. Så jag tror vi kan vara frimodiga inför hösten. Och även personligt. Kanske du undrar och frågar och oroas och ängslas. Hur ska det bli med det? Hur ska det bli med det? Hur ska det gå? Du har en hjälpare. Och du har ett namn. Och du får be i det namnet. Amen.